Tack för att du lyssnar på den här podcastserien Mr. President om Amerikas alla presidenter. Det här avsnittet är det sista i den ordinarie serien om Biden. Du kan också höra intervju med Oscar Örn som har träffat Biden och skrivit en bok om honom. Du hittar den intervjun i serien om valet 24 på vår hemsida totalmedia.com.
Ladies and gentlemen, our national anthem.
Mr. President.
I, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear.
I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear. So help me God.
Free at last! Free at last!
Välkommen till den här podcasten som idag firar sitt sista ordinarie avsnitt med Klaus Stolpe. Välkommen med.
Ja, hej, tack.
Det är dags för Joe Biden som nu övertar titeln som den äldsta presidenten efter Donald Trump. Han är alltså född i en tid som är till och med, han är ju på så vis född före Clinton och de där presidenterna, så att vi går tillbaka i tiden till en annan epok lite grann, eller lite.
Ja, och alltså jag kollade upp det där någon gång av en nyfiken att vad hände då Joe Biden föddes, och det stora händelsen då i ett historiskt perspektiv så var att tyskarna höll på att bli inringade vid Stalingrad. Det är liksom rätt länge sedan, om vi uttrycker saken milt. Alltså det var ju slutet av 1942. Så att Trump var ju 70 då han blev vald. Och Biden skulle just fylla 78 då han blev vald. Och var 78 då han tillträdde. Det här betyder ju också att om det nu skulle gå så att Trump vinner följande gång. Så då är ju han 78 i sin tur. Och men att till och med då blir han den äldsta presidenten i och med att han är alltså född på sommaren, om jag minns rätt, och Biden i slutet av året, så att om Trump skulle vinna 2024 så skulle han då vara några månader äldre än vad Biden var då han var 2020.
Så Biden, är han den enda presidenten som var barn när Roosevelt?
Ja, så måste det bli, för att jag menar de här Carter och Bush den äldre och Reagan och så vidare, så var ju alltså före. De var ju Carter och Bush var ju födda i början på 20-talet, så att det är ju egentligen ingen som har varit född under den här depressionen, alltså den här ekonomiska Great Depression, alltså som startade från Wall Street-kraschen 29 och framåt.
Ja, just det. Men hur var det då när Biden kom in? Han hade som vanligt stöd i båda kamrarna, eller hur var det?
Jo, alltså det var ju väldigt, 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 väldigt jämnt det där mellanårsvalet då han blev president. Och det var så att, om vi ska vara petnoga, så att i representanthuset var det då sitta 435 stycken, då ska man ha 218, så där var det väl 222 mot 230. För just demokraterna det. Och det är ju då en väldigt liten majoritet, eftersom jag menar det är en övervikt på 9 röster av 400, så att det är ju, vi snackar ju om någon enstaka procent. Och ännu mer tajt så var det i senaten, för där fick de ju 50 platser var, och då är det som avgör där är ju då vicepresidentens röst, det vill säga Harris, så att där kan man ju säga att det var 51-50, om vi nu hårdrar det då. Alltså vicepresidenten är ingen senator, men har utslagsröst om det blir oavgjort. Det kräver ju då förstås att partilinjerna håller och allt sånt, och det har man ju ingen garanti för, men att det var majoritet i bägge kamrarna, men med hårfin marginal, vilket ju förstås i praktiken begränsar Bidens makt, för att han kunde ju inte komma med vilka lagförslag som helst, för att då kunde det ju stöta på patrull från eget folk.
Ja, och trots att vi har pratat om att de är mera, håller sig till sina partier mer nu kanske än det var förr i tiden, så fanns det väl demokrater som lätt slank över till andra sidan I senaten?
Ja, speciellt i senaten så fanns det först en och sen två stycken som ibland röstade med republikanerna. Den mest kända är Joe Manchin från West Virginia. Alltså han är jättekonservativ för att vara demokrat, men att saken att de satsar på honom där, det är ju det att det är en sån delstat så att Manchin är den enda demokraten som skulle ha en chans att vinna där helt enkelt. Därför så det var som det minst dåliga alternativet de kunde att satsa på. Sen var det Kirsten Sinema från var hon från Arizona tror jag som också var en sån här som ibland då röstar med republikanerna eller uttalar stöd för deras policy och så vidare. Så att någon speciellt klar majoritet fanns ju verkligen inte där. Och sedan efter mellanårsvalet så då blev det 51-49, så då fick man ju lite mer. Då hade man ju råd att tappa en röst helt enkelt efter det här valet 2022. Men i representanthuset då så förlorade man, och det var ganska lätt att komma ihåg de där siffrorna, därför att då blev det omsvängt. Så då var det 222-213 för republikanerna istället. Mm. Men det är allt, det kan ju säga att så är det. Det är närmast en naturlag att presidentens parti förlorar i det här första mellanårsvalet i representanthuset. Och det är väl en sån där inbyggd mekanism att det är ju alltid någon som är besviken på makten. Att jaha, men att nu röstar jag på dem där och jag trodde att det skulle bli si och så. Men det blev det ju inte heller. Så nu röstar jag på de andra eller stannar hemma eller vad man nu gör. Så att det blir liksom nästan per definition så är det på det där viset.
Mm, just det. Men det var dessutom överraskande kanske att det inte blev mer. Det har vi ju sagt flera gånger.
Det är sant. För att
det trodde
de flesta och det trodde de flesta att det skulle bli mer än så.
Men det var väl lite på tal om Trump. På ett sätt hade de lite, vad ska man säga, sand i spåret på grund av Trump. Kan man väl tolka det som lite grann?
Ja, det skulle jag påstå, för att det togs nog som ett mått på att hans makt över republikanerna var på väg att avta av den anledningen att sådana här republikanska kandidater som klarar sig överraskande dåligt, så det var i stor utsträckning sådana som förknippades väldigt långt med Donald Trump. Att han hade liksom uttalat sitt stöd för dem och vice versa. Så att det där kan ju nog vara ett mått på någonting sånt.
Men perioden direkt efter visade kanske tvärtom att han steg ju sen, och vi vet inte vad som sen hände, men hans position i partiet är inte så, blev sen inte så oklar eller svag.
Den var inte så självklar som en del då trodde helt enkelt.
Nej, men sen tog han tillbaka lite av sin makt där, eller kan man inte säga
ja,
så?
Ja, uppenbarligen åtminstone så bland de här som nu syntes och hördes så var det ju ett enda gapande om att det är politisk häxjakt och sånt, men jag menar det är ju ganska. Det är ganska uppenbart vad han har sysslat med.
Jo, just det. Men jag menar att han tycks ha ganska stort stöd ändå efter det där.
Ja.
Inför. Men det får vi se. Den som lyssnar kan veta hur det har gått i många val efter det här. Men vi kommer väl säkert göra något avsnitt om det också längre fram. Så du kan lyssna på det.
Sen de som lyssnar har dessutom en fördel att de kan säga att det där sa jag hela tiden.
Ja,
det är nämligen så att ska vi mynta något ordspråk här nu? Den allsvenska serietabellen är lättare att förutspå i november än den var i första april då serien började.
Ja, precis. Okay.
Det där hittade jag på alldeles själv.
Ja, det var bra. Det var en bevingat ord på ett sätt. Vi håller på att prata om Biden. Och jag tänkte på det, var är Biden ifrån? Det här är ju alltid intressant. Vilken stat har flest presidenter? Och den staten som han kommer ifrån, den har inga andra presidenter, eller hur?
Nej. De här. Alltså det är New York och Ohio som har flest presidenter. Och där kan man tycka att det är lite nördigt eller ointressant eller vad som helst. Men New York, i dagens läge är det ju Kalifornien som är största delstaten överlägset. Men för det mesta så är det ju New York som har varit den största delstaten. Och då är det överlägset om vi går längre tillbaka i tiden. Så att det är väl inte så konstigt om det är då 7 presidenter som kommer därifrån. Och det visste man ju då redan att det skulle bli den 7:e presidenten då det var val 2016. Därför att både Hillary Clinton och Trump var ju därifrån. Sedan så Det som kan tyckas kanske lite konstigt att Ohio har 6 presidenter. Men det räcker med att se på en karta så tror jag man kan förstå det. Mm-hmm. För att det är som så pass mitt i, eller åtminstone förr i tiden, före nu liksom de här delstaterna västerut blev inkorporerade. För att Ohio så gränsar, det råkar ligga geografiskt liksom rätt till. Det är det som ni från Sverige brukar kalla lagom.
Ja.
För att det är så att på grund av de stora sjöarna så går gränsen väldigt långt söderut där norr om Ohio. Så att de gränsar dels liksom till Kanada i princip via vattnena. Men då gränsar det ju till, är det nu Kentucky i söder, så att du kommer väldigt snabbt in på i liksom sydstatsområdet sedan. Och då är det ju ganska lämpligt, nu vill jag inte ta äran av de presidenter som är från Ohio, men det har varit ganska lämpligt att som en kompromiss helt enkelt. Att det är inte någon, skulle man ta någon från Alabama så skulle det vara för mycket sydstat över det hela. Skulle man ta någon från Massachusetts så stinkar det över klass och Boston och intellektuellt trams och så vidare.
Just det.
Ohio blir helt enkelt en lämplig kompromiss.
Mm.
Och sedan om vi nu tar en tredje delstat i sammanhanget, det vill säga den som är på tredje plats, så är Virginia.
Ja, det var det jag trodde skulle dominera. Men...
Ja, det är ganska, jag skulle säga att om man ska ordna en quiz, så att även en person som liksom har en liksom god allmänbildning och intresserad av sånt, alltså det formligen inbjuder ju att gissa på Virginia, därför att den delstaten hade ju så pass hög status där i början.
Mm.
Så att men att det är ju det här, det är ju frågan om 5 presidenter, och det är ju av de här 5 första så var det ju alltså så att 4 av dem så kom från Virginia. Det var bara John Adams som inte var därifrån.
Ja, alltså, just det, därför.
Virginia hade ett försprång från början kort och gott. Mm. Och sedan då utöver det så då är den här väldigt speciella John Tyler som var den första vicepresidenten som någonsin tillträdde, alltså då 1841 då när William Henry Harrison dog efter bara en månad. Och då är det ju det att finns det ju de pytteliten delstat som heter Delaware upp i nordost, och det är ju därifrån då som Biden kommer handla den. Första presidenten därifrån. Men det finns ju förstås att det finns ju en hel del av delstaterna självfallet som inte haft en enda, eftersom vi har 50 delstater idag. Så att även om det skulle ha varit en ny delstat varje gång det blir en ny president, så skulle det ha varit helt enkelt 4 som skulle ha varit utan.
Just det.
Ska man vara petnoga så se på var någon är född. Så han var född i Pennsylvania, men att jag menar, det är ju inte ovanligt att folk flyttar och rör på sig, och Delaware för all del inte långt från Pennsylvania heller, men att det var så att familjen flyttade dit i något skede. De var väl rent ekonomiskt inte allt för välbärgade, men den här pappan började i något skede sälja bilar då, kom väl på lite mer grön kvist helt enkelt, men då var det med Delaware redan.
Ja, just
vi
det.
Är vana med ett system var du måste ha fyllt, till exempel fyllt 18 före valdagen.
Ja.
Och för att få vara med då, eller vara kandidat för den delen, så måste man ju ha fyllt 18 vid det tillfället. Men det här då Biden blev vald till senaten första gången, så var han 29 år. Och det förstår vi ju alla att det är väldigt ungt. Men grejen är att en senator måste vara 30. Men det är inte valdagen som gäller, utan det är då man tillträder.
Mm.
Så att, och han är då född så att i början av november, då var han 29 ännu. Och sedan om han nu då, jag minns inte exakt när han har födelsedag, men det är någon gång i månadsskiftet, november, december, någon gång. Och sedan så tillträdde man ju i januari, så att han var ju 30 då han tillträdde, men att skulle de följa samma logik som vi har, så skulle han ju inte ha fått ställa upp i det där valet, men att av någon anledning då det amerikanska valet som gäller i USA, så att det var nog alltså helt okej, men att man måste liksom känna till den detaljen, för att annars kan man ju tro att det skulle ha varit något märkligt med det.
Ja, just det. Men det är ju intressant, för han kommer från en liten delstat där han kunde dominera. Han har en senatplats och den håller han då hela vägen ända fram till nu egentligen, fram till han blev president.
Han blev vicepresident åt Obama, men att innan det så satt han ju från, att vi ska komma ihåg, att det är ju ganska fantastiskt att ska komma ihåg att vi talar om han som är president nu, när vi sitter här och diskuterar, och han blev ju alltså vald 1972, alltså Richard Nixon var president och Biden blev senator. Det är ganska rätt häftigt. Och då blir ju senatorerna valda på 6 år i taget, och han blir ju vald, alltså han sitter ju 6 perioder, eftersom han sitter ju fram till valet 2008. Och han blir också vald en sjunde gång, för han blir vald till senator samtidigt som han blir vald till vicepresident. Ah. Och där har vi igen en sån här lustig grej med de amerikanska vallagarna, att i Delaware så får man ställa upp i både senatsvalet och i liksom valet till det här vicepresident. I vissa andra delstater så måste man välja, det är liksom antingen eller. Och det där är ju ganska tokigt då, ifall man, vi säger nog att man har suttit då några perioder i senaten och vill chansa på någonting annat. Men att vi säger nog då att då får du inte ställa upp i senatsvalet i vissa delstater. Och sen kanske du förlorar det där presidentvalet eller vicepresidentvalet, och så har du ingenting. Så att han blev ju faktiskt vald en sjunde gång till senaten. Men att av lätt insedda skäl så tar han ju inte emot då den platsen, i och med att han helt enkelt blir vicepresident istället.
Men efter att han har varit vicepresident, vad gör han då?
Ja, han är pensionär ett tag då.
Så att innan han blir president.
Att han var väl nog ute i hetluften i alla fall, och vad han litar som talare och hela det där kör. För att nu var det ju ändå någon sån där som, det var ju någon sån där som försvann helt och hållet, tycker jag, att han figurerar ju åtminstone ibland.
Ja, och det är klart, ladda för nästa val, om han nu hade det i tankarna, så var det ju bara börja på med en gång då.
Ja, jo, precis. Att vare sig det var uttalat eller inte, och sedan då det väl blir aktuellt med det där valet 2020, så han framstår ju helt enkelt som den kandidat som hade bäst chans att vinna över Trump. Alltså jag tror inte mängder av demokrater som egentligen tyckte att han var för gammal, men att...
Men det, att ja, det, precis, att, det minns jag vi pratade
att,
om.
Men att det var ganska uppenbart att liksom vi i alla möjliga sådana gallupundersökningar att det var han som ansågs ha bäst chans att vinna över Trump, och det trodde jag ju själv också, så att... Det var ju inget liksom dramatiskt tips.
Hade han försökt att bli president tidigare? Han blev vicepresident, men han har ju ställt upp någon gång förut, eller tänkt ställa upp tidigare som president också, eller hur?
Jo, det har han. Minst 1988, alltså, det vill säga då George Bush den äldre var då, blev då republikanernas kandidat och även vann, så då var Biden aktuell redan då han var han ju inte speciellt gammal då, i sådana fall skulle han vara en av de yngsta presidenterna någonsin, för han var ju följaktligen 40 eller 45 på valdagen skulle han ha varit. Men det var något konstigt med det där, tycker jag, för att det blev någon uppståndelse, för han hade använt ett citat av en brittisk politiker utan att liksom nämna att han hade liksom snott eller lånat det. Och det är väl en sak, men grejen är att han hade använt det där samma citatet flera gånger innan, och då sagt varifrån det där citatet kom. Så att det var ju det här, han hade ju liksom redan erkänt eller liksom medgett att det är ju inte han som har hittat på det själv, och sen då så lämnar han bort det där en gång. Och så jag menar, jag förstår inte riktigt hur det kan bli att det kunde bli en så stor grej av det hela.
Nej, vi ser ju större förseelser nu på
ja, no, verkligen. Jag menar, det känns som att jag menar att herregud, att var det problemet liksom?
Ja, men hur var det sen då 20 år senare? Försökte han ställa upp då också, eller var det aldrig på tal när då Obama vann? Han blev ju vicepresident.
Ja, det här han, i sådana fall var det nog bara en sån här spekulations grejer där i början av kampanjen, för att då var det ju tänkt att det skulle vara Hillary Clintons stora genombrott på den nationella scenen, att hon skulle bli vald på egen hand. Men då var det ju Obama istället som blev snabbt den här utmanaren, och också det här han sen blev nominerad och vinner det där valet. Så att det var intressant så tillvida att det där blev ett sånt scenario, för att det var nog alltså Clintons fru då som var den som man trodde på från början.
Ja, intressant. Ja, men det minns jag, vi pratade om det förstås. Vi har talat om det i tidigare
säkert,
avsnitt.
Men... jag minns inte vad vi har pratat om, vi har pratat så mycket.
Men det, en sak som ju nämndes också när han blev vald var ju att han hade en ganska tragisk bakgrund i familjen. Dels hans son som dog för inte så länge sedan, i alla fall som vuxen, och sen en olycka där tidigare, eller hur?
Ja, precis. Ja. Då han hade blivit vald, då vunnit det där senatsvalet 72, så han var ju på vippen att inte ta emot den där platsen, för att det var så att han hade med den, i den åldern han var då, så han var ju gift och hade några små barn, och det här han då ska frun och några av de barnen åka iväg och handla julklappar eller julgran eller vad det nu var. Och då liksom omkommer de ju, för att alltså dottern som var ett spädbarn och den här frun så dör, för att de kvaddar ju bilen. De kolliderar med en lastbil helt enkelt, så att han blir ju helt ställd då och övervägar att inte alls ta emot den där senatsplatsen, utan försöka fokusera på de här barnen som han har kvar helt enkelt. Så han blev ju enkling mer eller mindre strax efter sin 30-årsdag, men att han blev nu övertalad om att ta emot den där platsen i alla fall. Och en grej var väl då att han bodde väl egentligen då hela tiden i Delaware. Nu är vi inte så himla långt i Washington därifrån, men i alla fall att han blev en pendlande senator därför att han ville liksom fokusera även på de här små barnen som han hade hemma helt enkelt. Och det där blev han så van vid, så att det där fortsatte han väl med även efter att barnen hade blivit vuxna, för det är klart att om han sitter i senaten i 36 år så att barnen behöver ju inte kanske pappas dagliga närvaro på samma sätt då där i något skede de själva blivit vuxna.
Men sen dog en av de där sönerna sen i vuxen
ålder. Ja, fick han hjärntumör eller vad, jag vill minnas att det var så.
Men det är en enormt tragisk upplevelse och måste ju ha präglat honom. Och man vet inte nästan någon president som har varit med om något så tragiskt liksom i tidigare i livet eller så här. Det är svårt att säga, men kanske Lincoln hade någon uppväxt.
Ja, alltså det var ju, vad ska vi nu säga, det där vet jag inte riktigt. Men å andra sidan så alltså, jag menar, redan spädbarnsdödligheten var ju så enorm förr i tiden, så att säkert finns det sådana som har råkat ut för motsvarande.
Han är en äldre president, men han har någon form av ödmjukhet, det kan ju komma av det där. Men han var ju också duktig på att prata, liksom förhandla mellan republikaner och demokrater, har det ju sagt, så att han hade en förmåga.
Ja, det är sant. Å andra sidan så skulle man, utan att nu ta den näran av honom, så att han blev senator under en tid då det var möjligt på ett annat sätt än idag. Att det fanns liksom utrymme för sådana här krafter som kunde bygga över de här klyftorna mellan partierna. Men att just det där så var ju någonting som han förde fram väldigt, väldigt nogsamt också under kampanjen, att jag är den rätta att helt enkelt få bort det här skyttegravskriget, för att jag är van med det från förr och jag har mina nätverk och jag kommer överens med många republikaner och allt sånt. Men att jag menar, nu är det ju fortsättningsvis som hund och katt de där problemen. Frågan är ju liksom, vem skulle kunna fixa till det där?
Ja, precis. Ja. Det är någonting med honom som gör att han är ödmjuk, och det kanske inte är så svårt att få se de dragen efter en sån som Trump. Eller?
Vi kan ju nämna, eftersom vi nu är inne på hans familjeliv, så han gifte ju om sig sen, ja. Så att han har ju men att där i början av 80-talet fick han ju ett barn till då med den här nuvarande frun. Hon är ju för övrigt, om du ska spåna någonting om henne, den här Jill eller vad hon heter, så hon är ju doktor i pedagogik, och då har vi ju den här fantastiska tv-kanalen Fox News. Att jag funderar nog med vissa människor ibland, att är de dumma på riktigt eller är de bara medvetna om att en stor del av tittarna är dumma, för att det påtalades ju att hon är någon bluff av något slag, för att hur kan hon kalla sig doktor då hon har ju ingen läkarexamen. Inte har jag heller någon läkarexamen. Men
du är dubbeldoktor.
Ja, precis, men det är ju bara det att jag är doktor i historia och statskunskap, men jag menar, det betyder ju inte att jag har ju aldrig påstått att jag kan ta bort blindtarmen på folk. Att jag menar, i det här fallet, så med det här exemplet jag tog, så då är det ju dessutom en väldigt populär tv-kanal vi snackar om. Jag menar, det är ganska rimligt att någon som sitter och bladdrar i Fox News vet en sån där sak.
Jag har inte så höga tankar om Fox News, men jag ser den inte heller, så jag ska inte kritisera den. Men det visar ju bara, för den hör ju till det där lägret, eller hur? Det måste man väl säga, i alla fall.
Jo då.
Men att okunskap eller inte, men det är det jag tycker kanske också är positivt med Joe Biden, att han har en förmåga att förstå, att delegera på ett sätt och förstå att kunskap är viktigt också. Eller att, och det kanske är, vi har ju sett Carter till exempel, som var en snäll president på något vis, och han förlorade ju på det också. Så att det är inte alltid bra att vara sån, men det är på något sätt en balans mellan att styra och delegera, som jag tills vidare bara utifrån uppfattar som en talang. Liksom.
Ja, visst, alltså. Sen just det här med, då jag i tiderna läste väldigt mycket om de här presidenterna och skulle skriva en doktorsavhandling om det och liksom jämföra dem och utvärdera dem och sånt. Så att då var det, jag minns ju vilken bok det var, men att det var någon av alla dessa många skrifter av lärda män och för all del en del kvinnor som jag läste, så var ett konstaterande att greatness isn't goodness. Alltså att det är inte synonymt, alltså att vara en schysst typ och en bra president nödvändigtvis. Andra aspekter som på en personlighet som kan komma fram, för att det gäller ju att kunna slå näven i bordet vid rätt ögonblick och ha någon förslag om hur man ska fixa till saker och ting.
Jo, precis. En sak som Trump ju egentligen beslutade om var ju återdragandet av trupperna från Afghanistan. Men på något sätt blev det ju först när Biden kom, och det är så där som vi har varit med om tidigare, att man ärver någonting från föregående president som lite har en negativ känsla kring sig. Och det på något sätt var inte så bra. Alltså det var väl inget bra beslut från början på något vis, eller?
Ja, alltså det blev ju som så, om det var bra eller dåligt kan man ju diskutera, men det gav ju ett intryck av att det var så panikslaget. Så att, och det kan man ju, alltså för undvikande av missförstånd, så det var ju inte frågan om att Trump liksom drog benen efter sig, men alltså att han hade fattat beslut om det men gjorde upp en tidtabell som var alltså in på det här följande året då han inte längre var president, och då Biden skulle genomföra det, så stramade de till den där tidtabellen, och det gav ju ett intryck av att vara ganska panikslaget helt enkelt, att vad håller de på med här, att det var liksom det scener som på något vis förde tankarna till det här då man evakuerar ambassadfolk och andra från Vietnam i tiden, att det var liksom sådär hals över huvud flykt, för att i samband med att man då signalerade att man skulle dra sig bort, så kastade ju också den här liksom reguljära armén in handduken. De var ju skolade och beväpnade upp till tänderna, men konstaterade att om amerikanerna sticker så kan vi ändå inte liksom på sikt slåss mot talibanerna, så att det rasar ju samman väldigt fort hela det där försvaret mot talibanerna där.
Nå, det är kanske mest det man tänker på som problemet, att okej, man ska ju kanske ta sina trupper bort, men det var lite Ja, vad blev det då kvar? Ingenting egentligen.
Att det var ju också folk som var politiker som hade uttalat sig ganska starkt om att man ska dra sig ur, men att de konstaterade att ett tillbakadragande sker ju inte på det där viset, att det där är ju snarast frågan om vild reträtt, att det gav ju ett intryck av att vara så himla oorganiserat.
Ja, precis.
Lätt att sitta här och säga naturligtvis, men att inte, men jag menar, det var ju inte ett imponerande avslut på det hela i alla fall.
Nej, men det var ju att ärva från en råddig president, så ärver han det här och så ska det ske. Jag menar, det är svårt att skjuta upp en sån sak också. Så att det blir nästan omöjligt.
Han pressar ju på det dessutom, så att det tillbakadragande skedde ju fortare än vad Trumps tidtabell hade gett vid handen.
Ja, precis. När vi pratade om att republikanerna fick en starkare position i kamrarna då efter mellanårsvalet, i alla fall den ena, så vad betyder det för hur man ser på presidenten och kritiken? För vi har ju det här polariseringskänslan numera. Så kom Biden då under lupp liksom med ny ordförande?
Det var ju en sån sabla röra innan republikanerna kunde enas om vem som skulle vara ordförande där. För att ganska ansågs ju vara helt givet att den här Kevin McCarthy skulle bli ordförande, men att då var det ju en falang inom republikanerna som inte gillade honom. Och då blev ju inte bättre av att killen tar och flyttar in. Alltså Nancy Pelosi då, som den demokratkvinnan som hade varit talman innan, så hon tömde ju tjänsterummet och så går den här och flyttar in innan han ens är vald.
Ja. Och det är inte första gången en republikanan hängare tränger sig på i hennes rum.
Ja, nej, jag får säga, men att nu var det inte hennes rum längre, men poängen var att det var ju inte hans rum heller.
Nej,
och det är ju nog att utmana öde. Och alltså, det är klart att man framstår som kaxig och så vidare, så att det var, de fick ju rösta 15 gånger innan han blev vald, och det var ju första gången på 100 år, och då menar jag inte ungefär 100 år, utan det var väl alltså senaste gången och motsvarande hände så var 1923, om jag inte missminner mig. Jag har för mig att det var prick 100 år sedan och sådana motsvarande hade inträffat.
Just det, men det tycker jag vi känner igen från tidigare i historien också, att det hände sådana där saker, många omröstningar, kanske i andra positioner visserligen, men
ja, det som vi ju oftast har varit inne på är ju av lätt insedda skäl, att det har kunnat dra ut väldigt mycket på tiden innan man har ett parti har enat som en presidentkandidat.
Ja, det är en annan fråga förstås. Ja, just det.
Ja, men i alla fall den mekanismen är ju den samma.
Ja, just det. Men efter på 100 år har det varit ovanligt i alla fall.
Ja, alltså på 100 år, det här med talmannen i representanthuset, så att vi får alltså gå 100 år tillbaka i tiden för att hitta någonting liknande. För det brukar vara en formalitet. Det större partiet så vet att om de håller sams så får de den där posten, och då liksom snackar de ihop sig före omröstningen helt enkelt.
Just ja, men kan man säga att det här var ett tecken på republikanernas svaghet, skulle du tro?
Ja, det kan man nog säga i vilket fall som helst, att visa på att de är ju verkligen inte enade. Det är ju inte demokraterna heller, men att det där är ju att signalera det väldigt starkt till allmänheten på ett sätt som man tycker att skulle vara oerhört dåligt för partiets image.
Ja, visst. Men ingenting kan vara dåligt efter Trump, och det klarade de ju, så att ja, jag vet. Men
ja, det var det din åsikt. Jag försöker vara neutral och objektiv. Ja.
Jo, det är bra. Någon måste ju vara det också. Talman, men på tal om göra konstiga saker. Alltså, det sägs hela tiden att Joe Biden uttalar massa underliga grejer. Och vad var det han kallades för?
Gaffmaskin, alltså. Ja, det är gaff, är alltså liksom blundar eller någonting. Jaha. Sånt. Att man liksom säger konstiga saker utan att tänka efter, att redan om du till exempel använder ett nedsättande, vi säger nu att man ska gå och hålla ett tal och, Det är väl inte så farligt om du och jag säger indianer, men att det är inte lämpligt i USA, så att jag tycker att indianer är väldigt trevliga människor eller någonting sånt, så det är ju farligt, för du ska säga Native American till exempel. Nu har inte Biden sagt just det, men att han är känd för att komma med sådana grodor.
Men det är ingenting direkt man kan peka på som...
Ja, alltså grejen är att det är också någonting som han var känd för liksom redan tidigare.
Ja,
följt honom, men det är inte någonting som har och, det är kanske skäl att betona att det är inte något som har och, som har kommit med hans ålder. Och det är ju klart att de som vill kritisera det, att se vad han är dum i huvudet, han är gaggig och så vidare, att han sa si och så. Men att det där han håller på med under hela sin karriär, liksom sagt lite sådana konstiga saker som folk kan ta illa vid sig av utan att han på något vis liksom ens har menat något illa eller något sånt, men att det är såna lite konstiga formuleringar ibland.
Men det fanns ju i början av Ukraina-kriget någonting om att den här Donbass-regionen, att det skulle man kunna lämna till Putin och sen blev det fred, eller han hade något uttalande, och det var och något annat också han sa om Putin som var, alla blev lite överraskade.
Ja, det har liksom kommit med jämna mellanrum sån här lite konstiga saker. Så att en sak som jag nu kommer att tänka på, som var ganska oskyldig egentligen, men att det var någon gång då han har ju haft så mycket tragedier i sitt liv med de här dödsfallen och sånt, men att då han skulle liksom visa sympati för folk som hade haft det svårt, så att ni ska veta att jag vet hur det är då ens eget hus brinner, och man vet att ens egen fru finns där inne, och så var det ju att någon hade ju kollat upp det, att han varit med om någonting sånt, och så visade att det hade börjat brinna i köket. Och alltså brandkåren hade varit på plats på nolltid, och det alltså hade varit släckt inom 20 minuter.
Okay.
Så att det var ju liksom aldrig någon fara. Det är ju en annan sak om någon ligger och sover och dör i kolmonoxidförgiftning eller någon och sånt, men att det var som sådär att, men snälla vän, att det var ju kanske inte så farligt ändå.
Nej, det måste väl ha något att göra med hans, att han hade förlorat en fru och hans fantasi, och vad det nu var, om han fick veta det i efterskott dessutom.
Jag minns inte ens vilken fru det handlade om det var den där första eller den där andra. Men att i vilket fall som helst, det är ju som så dumt om du börjar gå och dramatisera upp någonting som är som väldigt lätt att kolla. Vad är det här för någonting? Att varför försöker han få sympatipoäng för något sånt här som är liksom strunt?
Ja, men det är intressant det här med presidenterna, tycker jag, nu när vi är inne på den sista av dem, eller senaste ska vi säga, när vi gör det här. Så det är inte så många presidenter som imponerar med sin talekonst på det viset. Till exempel som en Churchill, eller det är anmärkningsvärt många som har svårt att uttrycka sig, och många gånger har vi kommit till att de säger lite blundrar och lite, det är inte talekonsten, och då finns det ju ett stort undantag, och det är ju förstås Lincoln, men jag vet inte i övrigt om det är väldigt sällsynt att de är några stora talare i Churchill-nivå i alla fall.
Ja, vi ska säga, tycker ju att båda Rooseveltarna till exempel, och liksom Kennedy, finns ju en massa citat från honom och så vidare. Sen är det ju också en annan sak att i en sån där utsatt position, så det är kanske lätt hänt att man kommer ihåg de här verkligt konstiga grejerna. Jag menar nu i det här sammanhanget, så det är ju allt annat än vetenskap som då jag sysslar med här, utan jag har ju helt enkelt fokuserat på sådana här skrönor och anekdoter och sånt, och det är ju väldigt lätt hänt att just sådana här underligheter slinkar med. Någon har sagt någonting jättemärkligt.
Men det är ändå förvånande många, så ska jag kanske omstrukturera min tanke, att det är förvånande många presidenter som inte är i Churchill-nivå, där man kan tänka att de borde vara det.
Så långt kan jag väl sträcka mig, men jag tänkte bara att den här vår program är ju verkligheten rättvisa helt och hållet.
Nej, men din favorit är ju Roosevelt, och har du något citat, kanske något om sovrum som du skulle kunna nämna från honom som en avslutning?
Ja, nu hör du det där, så men det där är ju ett sådant skämt som jag har dragit, men det är ju inte ett direkt citat, därför att det var då jag hade målat sovrum hemma, så det var färdigt så tog jag en sån här video selfie och skickade till kompisarna och sa att demokratins sovrumsväggar blir aldrig färdigmålade. Det är ju alltså inte ett citat av Roosevelt, utan han har ju sagt att demokratins hus blir aldrig klar.
Ja, just det. Men det
var... färdigbyggt, men att jag är inte så praktiskt lagd, så att jag var ju nöjd när jag lyckades måla sovrummet. Så.
Nej, men samma budskap, och ändå har du gjort en finess och förankrat i vardagen. Det är väl det som är fint med stora citat, att de kan omformuleras kanske, möjligtvis.
Men jag vill ju säga att det var ett mycket fritt citat.
Det var fritt, det var ett citat av Klaus Stolpe, helt enkelt. Men när vi kommer fram till Joe Biden, jag sa ju här nyligen att, och ska inleda bedömningen, jag är väldigt positiv till honom. Jag tycker så här ska en president vara. Jag tycker han är liksom samlad, och jag har väldigt svårt att se några dåliga sidor. Jag ser honom liksom väldigt tajt med Lincoln, fast helt andra, inte alls samma egenskaper. Men som landsledare och som världsledare så uppfattar jag honom som väldigt stark. Jag vet inte vem annars. Ja, Roosevelt, Lincoln, och han känner jag då plötsligt. Men först och främst, gjorde han någonting bra innan du säger din poäng? Fanns det något bra, eller gjorde, har han gjort någonting bra, Biden, som man kan nämna också nu under den tid han har varit?
Jo, då, det kan man ju utan vidare. Alltså de har ju gjort såna här väldigt stora satsningar på infrastruktur. Liksom allt från vägar till internet och så vidare. Det är liksom, man har satt ett tak för pensionärers medicinkostnader. Det har varit, sen kan man ju tycka vad man vill om vaccin, jag är för. Vaccinationskampanjer, stöd för sådana som har drabbats av pandemin och allt sådant. Och det där låter kanske som självklarheter, men att de där beloppen som har satsats på de här några stora infrastruktur, eller de här paketerna, så är ju fullständigt enorma. Och jag är ganska förvånad över att allting gick inte igenom, bland annat för att den där Manchin som vi talade om tidigare trilskades. Men det har nog hänt saker. Sen är det en annan sak att det finns kommunikationsproblem där, för att som verkar som de ska vara väldigt dåliga på att upplysa folk om vad som har hänt. Mm-hmm. Så i och för sig, det här har väl att göra med den här polariseringen, att de som är republikaner så har bestämt sig för att han är dålig, så att de har frågat att vad har Biden fått gjort som president? Ingenting blir det här svaret. Och det är ju liksom, det är ju alltså ren lögn. Mm. Sen kan man då tycka att de här grejerna är bra eller dåliga, för att det liksom trissar ju upp skuldbördan och hela det där köret. Men vi ska säga så här, att med de värderingar som det nordiska samhället kännetecknas av, så är det ju så, de här sakerna som har genomförts är sånt som folk med våra värderingar rimligtvis ska förväntas tycka att är bra.
Ja, just det. Mm.
Och då blir det ju också då intressant att säga att vad tycker man om Biden 10-20 år efter att han har lämnat presidentposten. Mm. Jag kan tänka mig att han liksom anses som en helt okej president i sådana fall. Men att där har vi ju också igen en gång den här starka polariseringen, att han har ju aldrig några höga noteringar i sådana här så kallade approval ratings.
Mm-hmm. Okay.
För att de flesta tycker på den här raka, det betyder ju alltså att tycker du att presidenten gör ett bra jobb, och så är det alltid mer än hälften som svarar nej. Då är ju problemet igen att så där har ju situationen varit från Obama och framåt. Mm. Obama, Trump och Biden så har alltid haft dåliga approval ratings oberoende vad de har gjort, därför att det blir så att inom motståndarpartiet så svarar man automatiskt att nej, presidenten är dålig. Mm. Och inom det egna partiet så, även om då 4 av 5 tycker att instinktivt säger att jo, presidenten är bra, så är det ändå några som inte tycker det, och då landar det på under 50%. Så att det ligger lite i, det blir liksom äpplen och päron att jämföra de här approval ratings från olika tid. För att förr var det som okej att säga att ja, jag tycker att Kennedy är bra, ja, jag tycker att Eisenhower är bra, även om jag sympatiserar med motståndarpartiet. Men att nu är det som liksom så kört på något vis, så att jag undrar, att finns det ens någon som skulle kunna få säg nu 60% eller någonting sånt i den där typen av undersökningar.
Ja, jag förstår, ja. Mm. Jämfört med Carter till exempel, som på något sätt har lite auran av samma statsman, även om han ju var yngre förstås, men kan man säga att Biden har lyckats bättre än Carter i alla fall?
Jo, tror jag att det måste man väl nog.
Men din rating då, vad har du, hur argumenterar du för Biden så här långt, vi vet, halvtid eller lite plus?
Alltså jag tycker det är oerhört svårt att säga beträffande en sittande president, ja. Och säg nu att jag skulle lägga honom någonstans där i mitten eller något sånt, och sen kanske jag tycker han stiger lite om du frågar om 5 år eller 10 år eller så händer det någonting som gör att jag tycker sämre om honom. Men det kan jag ju säga att han förekommer ju nog i någon av de här senaste rankingarna, som det finns något, ett sådana forskningsinstitut som heter Siena College som regelbundet utför sådana här, och då noterar jag att han landar på 19:e plats där.
Mm-hmm.
Och kanske det är liksom där han ska landa, men att vi återkommer om 10 år. Men det kan ju i och för sig säga att de har rang, eller som utgående från de här kriterierna som där Siena, nu vill jag understryka att det är alltså ett väldigt känt sådana forskningsinstitut som har gjort den här typen av analyser väldigt ofta, det är så att det är skäl att nämna det, att det är ju inte något som jag tar ur luften, men att de har ju då olika kriterier och det här med avseende på sådana utnämningar som han har gjort och förmåga att kompromissa, att de båda kriterierna, så där så landar han bland de 10 främsta presidenterna genom tiderna, och det kan jag väl förstå kanske. Sedan de största svagheterna så hittar man i hans liksom kommunikativa förmåga. Det som jag var inne på här för en stund sedan, att nu är dåligt att berätta vad han har fått ut för. Att hej, försök nu förstå att vägarna och skolorna blir bättre med det här att fatta liksom. Och sedan det här sättet att hantera kongressen, så var också en svaghet. Men det har ju att göra förstås också med hurdana tider vi lever i. Och nu har ju då dessutom republikanerna tagit kontroll över representanthuset, så att det förenklar ju självfallet inte hans situation på den där punkten.
Nej, även om han är inte samma dåliga läge som Obama kanske, så.
Ja, nej, precis.
Nej, men
i alla fall utmaningar finns.
Men just av de presidenter som du inte kunnat, så du har valt att inte poängsätta, så han är i alla fall en som kommer att platsa för en poängsättning sen. Och du hade ju skrivit dina, både innan både Trump och kanske till och med innan Obama, som du gjorde dina bedömningar då enligt när du skrev om det, eller hur? Så att...
Ja, det ursprungliga var ju den här doktorsavhandlingen från 2011, så gjorde jag en uppföljning 2013. Sedan i den här boken om Trump så tog jag upp det där på nytt, så att då var ju som både Obama och Trump med där helt enkelt, även om inte de var aktuella i det där ursprungliga.
Nej, just ja, men Biden har valt att ännu så länge inte placera in, men det känns som att han ligger någonstans i mitten. Var hamnar vi då? Då hamnar vi lägre ner än 1920, vi hamnar...
Ja, nog grovt taget 20 någonting eller något sånt.
Ja.
Bara för att liksom slänga ur mig något.
Men skillnaden mellan liksom 20 och 25 är ju inte så stor. Och det är
nej, så att jag menar, skulle jag ta fram den där listan och börja bena ut någonting och försöka tänka i termer av att väntas nu om Biden skulle lämna presidentposten idag. Hur tror jag? Så att då, men att jag har inte gjort, jag har inte, så långt har jag inte tänkt, men att då skulle man ju liksom få det kunna komma med ett liksom förslag. Men han kommer inte att avgå idag.
Men du väljer att, så att din seriösa bedömning sker från den dag presidenten har slutat helt enkelt, så det är då först det kommer.
Ja, då är jag nog mera på den säkra sidan. Och sedan är det ju dessutom så att om man får liksom dammen lägga sig, så kanske man får en lite annan uppfattning, antingen bättre eller sämre sedan. Så.
Ja, det är klokt förstås. Men bra, vi ska titta. Detta är vårt avslutningsavsnitt gällande ordinarie serien om Amerikas alla presidenter. Men innan vi pratar lite summerande om den saken, så då tackar vi så mycket Klaus Stolpe för det här avsnittet och för vår ordinarie samtalsserie om Amerikas alla presidenter, som därmed är avslutad.
Ja, tack själv. Tack själv, vad kul.
Du har lyssnat på serien Mr. President om Amerikas alla presidenter. Klaus Stolpes böcker hittar du på hemsidan boklund.fi, och våra andra samtalsserier kan du hitta på totalmedia.com.